Jag tycker också om att trösta mig med tanken på att människosläktet är som ett kaleidoskop. Ni vet, ett sånt där spegelklätt rör med små färgade glasbitar som bildar vackra mönster när man vrider på det. Du är ditt unika mönster. Och när du dör vrids kaleidoskopet en smula och ett annat vackert mönster uppstår som också är du. Och de små glasbitarna, kanske är det gener i dina barn, i din familj, i släktled före och efter dig. Du kommer alltid att finnas kvar, precis som våra urmödrar i Afrika och i Cro-Magnon-stammarna går att spåra i oss alla.
Katarina Massetti blev 81 år. Reporter var Kulturnytts Björn Jansson. Imorgon väntas soligt väder över hela landet, men i östra Svealand och delar av Norrland kan det även bli en del stackmoln. Vi får en temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader, i nordligaste Norrland mellan 10 och 17 grader och i fjällen runt 10 grader. Kvart i fem ekot producerades av Louise Steinberger, i studion Julia Brynolfsson.
Det har varit soligt och blåsigt idag. Men ikväll och i natt avtar den här vinden, så det blir mest klart väder. Imorgon tisdag, sol. Fram på dagen varvas solen med stackmoln. I Roslagen kan det bli lokala skurar. 17-21 grader varmt, sydvästlig vind imorgon. Patrik Larsson, scenen är din.
Tackar för det. Först ska jag berätta om Södra länken. En liten bit efter infarten från Årstalänken i riktning mot Nacka står två bilar stilla till höger. Både vägassistans och bergare är på väg dit nu, så det är stor risk för kö in mot Södra länken från Årstalänken och även från Essingleden och Södertäljevägen. Länsväg 260, Gudebroleden, efter Alléplan i riktning mot Tyresö. Där är det flera bilar som har krockat med varandra och där är det rätt trångt att ta sig förbi. Och på länsväg 265 Norrortsleden före Rosenkälla i riktning mot E18 kan det vara så att en lätt lastbil och personbil står kvar i höger körfält efter en tidigare olycka. Pendeltågen stannar inte i Stuvsta. Det är pendeltåg på väg in mot stan från Södertälje och Tumba, och de gör inte det beroende på ett växelfel, och det verkar som att det kan bli kvar hela kvällen.
P4 Stockholm, Sveriges Radio.
Min första hette Erik och för honom kunde jag dö, tills jag fick veta att han hade fyra andra. Då träffade jag Fredrik, han var snäll men alltid så hög. Han åkte dit sen för han smugglade ladd från Danmark. Så jag grät en skvätt men inte mer. Lärde mig tidigt att om det finns en så finns det fler. Jag känner ingen bitterhet. Nej, så du vet. Så vill jag tacka för all ångest och dåliga hångel. Ja, tack för alla gånger som det blev så fel. Jag känner inte någon ånger för det blev ju sång. Trots att vi nog aldrig var menade för varandra. Ja, trots att
Vi har snackat lite om det här idag, Felix, att man marknadsför stenhårt nu en tvål där en av ingredienserna är en kändis gamla badvatten. Det är en känd amerikansk skådespelerska som har en ny tvål på marknaden, och det sägs då att den här tvålen innehåller hennes gamla badvattenrester. Och du vill ju inte vara sämre, Felix. Du vill också ha en egen tvål.
Ja, det är väl klart. Det måste man ju ha, känner man nu när det är så häftigt. Eller jag vill i alla fall undersöka om det går att ens göra och vad det blir av det. Vi är live nu förresten. Jag har tagit mig hem till tvålmakerskan Vera i Bromma. Tillsammans med en flaska av mitt badvatten då, som jag har duschat mig själv och sen så sparat det vattnet och tagit med hit. Men vi står här helt förundrade nu, Vera.
Ja, verkligen. Jag undrar vad som hände. Det löste liksom inte upp sig, den här luten då, som det ska göra när man gör tvål. Men jag tänker att jag väger vattnet igen. Det kan vara så att jag kanske tog lite för mycket vatten.
Mm.
För det är alltså 103 gram och nu ska vi dela det på 3. Det blir alltså 103 delat.
Ja, Vera, hon kör lite matte här på mitt badvatten. För att i normala fall när man gör tvål då, så blandar man vanligt vatten tillsammans med lut. Och varför har man lut kort?
Ja, lut har man för annars blir det ingen tvål. Lut måste man ha dels för att det gör ju själva den renande effekten tillsammans med oljor och vatten som du sa. Utan lut, ingen tvål.
Utan lut, ingen tvål alltså. Och när man blandar de två så ska lutlösningen liksom lösa upp sig i vattnet och bli varmt. Men inget av de två grejerna har hänt.
Nej, jag fattar ingenting. Jag måste kolla, var det jag som var lite nervös här och tog... Det ska vara 34... Jo, men vi kör 34 gram igen här.
Okej, matten verkar rätt i alla fall. Men det är någonting som inte stämmer. Och jag börjar undra, är det något med min hygien som är problemet?
Ja, man kan ju börja undra. Men ja, jag trodde ju att det direkt skulle gå precis som vanligt.
Ja.
Och vi undrar ju kring den här kvinnan då. Hur har hon gjort?
Ja, man gör ju det.
Ja. Vad tror du?
Nej, det vågar jag inte spekulera i. Men jag är ingen kemist. Men du som van tvålmakerska har inte varit med om det här tidigare.
Nej, utan jag tänkte så här, men gud, det här kommer gå precis som vanligt.
Mm. Men du har å andra sidan aldrig använt badvatten.
Nej, precis. Och då stod vi och undrade, har det någonting med flaskan att göra där du har haft vattnet i? Eller kan det vara så att du är så pass smutsig?
Vad tror du är mest troligt?
Nej, du ser ju inte så smutsig ut. Så det tror jag faktiskt inte. Utan någonting är det. Men vad,
ja.
Ja.
Eller
du, vill du hänga med i köket?
Ja, vi går in i köket och så får vi fortsätta. Ja.
Vad gör ni nu, Felix?
Ja, nu har vi tagit oss in i Veras kök och fyller på med vanligt vatten.
Mm. Nej, det ska jag ju inte göra. Jag ska ju ha ditt vatten.
Ja, jag trodde vi skulle göra en jämförelsegrej. Liksom. Ah, okej, okay. Ja, men vi hämtar badvattnet igen då. Och så får vi se om det går.
För kan det ha varit något fel i våran procedur här?
Ja, det kan, vi måste ju helt enkelt undersöka den saken.
Vi sa 33, va?
Du sa 33.
Ja, då kör vi.
Så nu väger vi upp återigen vattnet.
Ja, och då är vi uppe på 15-20. Där ska vi se. Det är ganska
33, 34, så är vågen nu. Bort lite, den här gången ska vi... Ja. Lite till. Där har vi 33. Okej, då får vi testa en gång till.
Direkt. Ser du inte att det är mindre vatten här nu?
Jo, det är mycket mindre vatten.
Så det
där. Ah, det var kanske inte min smuts.
Det var inte din smuts. Det var,
okej, men då behöver vi några minuter på oss att mixa, tror jag. Skulle vi kunna få en låt däremellan, Ylva? Så slipper vi lyssna på ljudet av en handmixer i 2 minuter.
Det är väl jättebra radio. Underbart att lyssna på. Det är klart att du ska få en liten melodipaus i tvålmakandet. Vi gör som kändisarna, skådisen Sweeney heter hon efternamn, och jag glömmer alltid bort hennes förnamn, som påstår i marknadsföringen att det är little bit av hennes badvatten i den nya tvålen. Felix gör en egen sådan nu. Some nights I stay up cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see.
brothers. I miss my mom and dad for this. No, when I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like a swan. So come on, come on, come on. Well. And the calm that she call off. Man, I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from some terrible lies.
Med Some Nights. Felix, nu måste vi förklara här från början varför du står och gör en egen tvål med ditt gamla badvatten.
Måste vi det? Säger inte det sig självt, tänkte jag nästan.
Jo, det är ju fans som vill ha det. De vill ju ha en tvål med ditt gamla badvatten. Varför?
Ja, det är ju på efterfrågan, ja. Ja, och det, den idén kom ju ifrån en känd amerikanska skådespelare som lanserade en tvål som skulle innehålla hennes egna badvatten, i alla fall enligt den här annonsen då. Kanske bara en PR-kupp, men är det möjligt att genomföra på egen hand, tänkte vi. Och så nu har jag testat och tagit mig till en tvålmakerska i Bromma som håller i kurser och sysslar med tvål helt enkelt. Och förra ingången så då möttes vi av lite strul. Det gick inte att göra tvålen som det brukar gå att göra. Och vi tänkte, är det för att jag är för smutsig? Eftersom det är mitt badvatten vi har använt. Det var det vi tänkte, ja. Men det var ju liksom min hygiens heder som stod på spel. Ja. Och vi kan nu konstatera att
du inte är smutsig.
Jag är inte smutsig.
Nej, du är inte smutsig.
Nej.
Man vet ju inte i tankarna, men rent fysiskt så är du inte smutsig.
Min hygien är intakt. Och det vet vi för att vi har testat att göra om tvålen.
Ja.
Och nu var vi lite mer noggranna i måtten. Och nu satt det.
Nu satt det. Jag ser att det här kommer bli en väldigt fin tvål.
Vi ska göra en sån här hård tvål och kort bara förklara processen.
Processen är då att man har då lut och vatten.
I detta fall mitt badvatten.
Jo, precis, och nu blev det ju ditt badvatten, annars är det vanligt kranvatten. Och då har man det separat och sen så gör man då oljor av oljor. Det kan vara alla möjliga oljor. I mitt recept då så har vi olivolja, resinolja, avokadoolja och kokosolja. Och det är också det du har i din tvål.
Mm.
Så att man kan säga att det låter ju väldigt enkelt. Men sen kan man ju ta hit färg, man kan ta hit doft och olika saker. Men du har valt att ha en neutral tvål, stämmer det?
Ja, för att jag vill att mina aromer ska komma fram i tvålen.
Ja, just det. Så att det här får vi se då. Du ska prova den imorgon, stämmer det?
Det är ju förhoppningen. För att efter, du ska få hälla i massan här i en liten form. Och den är liksom gul, ser väldigt snoraktig ut.
Ja.
Om det skulle marknadsföras som en tvål så kanske man skulle kalla den för en mangotvål eller något i den stilen.
Ja, det skulle nog bli ett bra namn på den.
Ja, och i den här plastformen så ska den ju nu få ligga. Jag får inte röra den för att det är giftigt nu.
Ja, precis. Om du rör den så kommer du få ett litet sår helt enkelt på fingret. Så det vill vi ju inte. Utan för att du ska kunna ta hem den här nu så kommer jag lägga det i en kartong. Alltså, för du kan inte ta ut tvålen nu, utan du måste vänta till imorgon.
Och då så kommer jag ju, när den har stelnat, kunna använda den. Men vad tror du, hur mycket Felix kommer det vara i den här tvålen?
Väldigt bra fråga. Eftersom det är inte så mycket badvatten i den, så kommer det ju procentuellt inte vara så jättemycket Felix i den. Men ja, i alla fall en 10% av Felix, ja.
33 gram vatten hade vi, va?
Ja, det stämmer. Ja. Och sen hade vi ju lite oljor och sådär. Så slår vi ut det, så blir det nog 10%.
Är det ohygieniskt?
Nej, jag tror att luten neutraliserar väldigt mycket. Nu om det är någon kemist som lyssnar, så kanske de säger något helt annat. Men det är min vilda gissning att det inte kommer vara en ohygienisk tvål, nej.
Kommer den kännas som andra tvålar?
Ja, det tror jag verkligen att den kommer. Jag tror att den kommer vara nästan exakt lika som en vanlig tvål, faktiskt. Och det kommer vara lika renande. Så jag tror att du har...
Man kan helt enkelt tvätta sig i maj.
I maj?
I mig, alltså i mina...
ja, precis. Mm. Det kan man. Och bli ren till och med.
Och bli...
Ja, och bli ren också. Så att jag tror det här kan ju vara en succé. Mm. Felix tvålen.
Ja. Du har ju jobbat med det här ett tag. Och jag undrar, är det fler som brukar komma? Har du varit med om något liknande tidigare? Att folk har försökt göra tvål av något i den här stilen?
Nu när du säger det, så kommer jag ihåg att det var en som frågade om bröstmjölk. Mm. Ja, det är sant. Då blev jag lite ställd, eftersom jag inte visste riktigt, menade hon allvar eller var det skämt? Men det skulle också gå. Vi gjorde det aldrig.
Okay.
Utan hon satt där med sina djur. Men det blev ingen tvål. Men jag kommer ihåg att de frågade om det.
Ja.
Eftersom mycket, ibland när man ammar, det går ju liksom, ja, det går till spillo.
Ja. Bröstmjölk, badvatten, det verkar som att man kan göra tvål av lite allt möjligt. Vera, tack för hjälpen, och om 24 timmar vet vi om hur det här blir.
Jättespännande, och du måste höra av dig direkt. Ja.
Tack för hjälpen.
Felix, tvålen är på gång. Imorgon eftermiddag får vi svaret på om den funkar och gör sitt jobb, så att säga. Blir man ren av att tvätta sig med Felix-tvålen? Vi hör mer om det imorgon eftermiddag. Här har vi Take That och Lulu, Relight My Fire. Help me escape this feeling of insecurity. Take That, Lulu, Relight My Fire. 20 minuter över 5 och nu vill vi höra allt om trafikläget.
Då börjar vi med två bilar som står stilla på E4-20 vid Västberga i riktning mot Essingeleden. Och sen fortsatt arbete med en trafikolycka på länsväg 260 Gudebroleden efter Alléplan i riktning mot Tyresö, och bakom den är en ganska rejäl lång kö. Köet också på Gubbkärresvägen utanför Bromma, eller i Bromma kanske det heter. Där är det nämligen problem med trafiksignalerna vid ett vägarbete. De är väldigt oregelbundna, om man säger så.
Taylor Swift har vi här, Shake It Off, sjunger hon. Det här är ju eftermiddagsprogrammet i P4 Stockholm. Ylva Lilja heter jag. Tack för att jag får hålla dig sällskap så här när eftermiddagen går över till kväll. Ekot på en minut är det dags för nu med Veronica Mitrevska.
Ukraina och Ryssland har enats om en utväxling av bland annat svårt skadade krigsfångar. Utväxlingen kommer att ske nästa vecka och länderna kommer också att lämna tillbaka kroppar efter dödade soldater. Tidigare idag hölls ett samtal i Istanbul mellan representanter från Ukraina och Ryssland, där ukrainska delegater också överlämnade en lista över barn som Kiev vill att Moskva ska återlämna till Ukraina. En person har hittats avliden efter en villabrand i Slite natten till söndag. Det rapporterar P4 Gotland. Anhöriga till den person som är skriven på adressen har informerats, men den avlidne är ännu inte identifierad. Författaren Katarina Massetti är död, det säger familjen till Kulturnytt på Sveriges Radio. Hon är bland annat känd för romanen Grabben i graven bredvid, som filmatiserades med Mikael Nyqvist och Elisabeth Karlsson i huvudrollerna. Det var Ekot på en minut, fler nyheter i appen SR Play.
Yeah, yeah. Backstreet Boys, Shape of My Heart. Backstreet Boys i P4 Stockholm, Shape of My Heart. Nu är klockan 17:30, då blir det nyheter med Simon.
Och först om att en kvinnlig turist i 65-årsåldern strax innan klockan 16:00 nu på eftermiddagen ska ha blivit sexuellt ofredad och rånad på sin klocka på Slottsbacken i centrala Stockholm. Enligt polisen så rörde det sig om två gärningsmän som försvann från platsen till fots. Ingen är i nuläget gripen. Mark- och miljööverdomstolen avslår Stockholm Exergis ansökan om att få bygga ett nytt stort kraftvärmeverk i Lövsta i Hässelby i västra Stockholm. Domstolen anser att verksamheten skulle medföra allt för stora risker för dricksvattentäkten i Mälaren, något som även Mark- och miljödomstolen i Nacka slog fast redan 2022. Domen kan överklagas till Högsta domstolen. Det borde bli billigare att ta pendeltåget till Arlanda och staten bör också köpa aktier i bolaget som kör Arlanda Express, alternativt säga upp avtalet. Ja, det är några av förslagen som regeringens utredare kom med idag för att öka tillgängligheten till flygplatsen. Infrastrukturminister Andreas Karlsson kommenterar förslagen.
Nu har vi fått ett underlag att arbeta vidare med från utredaren som jag sätter stort värde på.
Hur troligt ser du att något av det här genomförs?
När det gäller förslaget att förhandla om Arlandabanan så får vi nu titta på de förslagen. Här har utredaren djupdykt i förutsättningarna för att kunna förhandla om det. Och därifrån kommer vi förstås att se vilka steg som kan tas och bör tas gärna så snabbt som möjligt.
Reporter var Henrik Sell. Ett eldstål i järn från vikingatiden har hittats av en person i närheten av ett gravfält i Vallentuna. Det rör sig om ett drygt 8 cm långt och 2,5 cm högt stål som väger 16 gram. Riksantikvarieämbetet har beslutat att lösa in det här fyndet och ge personen 500 kronor i hittelön. Eldstålet ska tas om hand och restaureras av Statens historiska museer.
Tack för det, Simon. Patrik, eftermiddagen har gått över ikväll. Är det liksom lite lugnare i trafiken nu?
Nja, kanske inte ändå eftersom det finns en del hinder. Till exempel på 229 Örbyleden efter Stallarholmsvägen i riktning mot Hökarängen stillastående bil i vänster körfält. Och sen har jag inte fått klar rapportering från länsväg 260 Gudebroleden. Det är en olycka där med flera bilar inblandade efter Alléplan i riktning Tyresö. Men de har jobbat ganska länge så de borde snart vara klara i alla fall. E420 Södertäljevägen vid Västberga, två lätta lastbilar till höger. Pendeltågen stannar inte vid Stuvsta i riktning in mot stan, växelfel. Men de kommer att börja göra det efter midnatt.
Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar för att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor och trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
Vi har koll på hela landet, från söder till norr. Och med hjälp av dig så blir vi ännu bättre.
Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.
Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Jag tycker det här är så obehagligt varje gång vi pratar om något som är obotligt. Det finns inget känt botemedel. Det innebär ju att det är rökt om man får det.
Hela livet är ju sånt.
Du är mer krass.
Krass vet jag inte. Det är väl lite sorgligt, men det är ju livets villkor.
Fråga Agnes Wold hittar du numera endast i Sveriges Radio Play.
Dags för kvällspasset alldeles strax här i P4. Nu handlar det om, vad är det mest oväntade som hänt dig när du orienterat? Det vill kvällspasset ha inringningsberättelser om denna kväll. Men innan det blir kvällspass så blir det juniornyheterna.
Gustav med juniornyheterna där vi idag ska snacka om ett urspårat segerfirande och käpphästar. Men vi börjar med ett nytt förslag. Att stoppa adoptioner till Sverige. Alltså när föräldrar i Sverige tar emot barn som är födda i en annan familj. Från 70-talet och fram till 00-talet har barn från fattiga familjer i länder som Sri Lanka, Colombia och Polen blivit stulna och bortadopterade till andra länder, bland annat Sverige. Regeringen har låtit några undersöka om adoptionerna har gått rätt till, och en av dem är Anna Singer, och hon säger att många adoptioner gjorts på fel sätt.
Staten behöver erkänna de kränkningar av mänskliga rättigheter som har skett inom den internationella adoptionsverksamheten och be om ursäkt.
Ja, de föreslår nu att Sverige ska sluta helt med adoptioner från andra länder och att adopterade i Sverige ska få pengar, bland annat för att besöka landet de föddes i. Regeringen går nu igenom detta och ska bestämma vad som ska göras. Nu om ett firande som spårade ur. Ja, i helgen vann Parislaget PSG Champions League för första gången någonsin. Laget där bland annat Zlatan, Mbappé och Messi har spelat vann mot Inter med 5-0. Detta ledde till en stor folkfest som slutade i kaos. Sveriges Radios reporter Cecilia Blomberg var i Paris.
Jag var hemma i min lugna lägenhet där det inte var så lugnt igår. Alltså fram till 3 på natten så var det ett enormt ljud över hela Paris av sirener, av ytterligare så här olika former av smällare. Så att det var en natt som hördes långväga, kan vi säga.
Ja, nästan 500 personer greps, nästan 200 skadades och 2 personer dog under firandet. En blev påkörd och en blev knivskuren. Frankrikes inrikesminister har sagt till polisen att de ska reagera kraftigt på våldet. Och sist om en helt annan sport, käpphäst.
Man ska få så bra tid som möjligt och man ska försöka komma 1 eller 2 och göra sitt bästa.
Ja, så säger Maj-Lisa som tävlar i sporten till P4 Östergötland. Käpphästhoppning fungerar typ som vanlig hästhoppning fast man hoppar själv och med en käpphäst. Kompisen Hilma berättar om sin käpphäst.
Han är bra på lite allt möjligt. Han heter Cloud Connect, men han brukar kallas för CC.
Och vad är då det bästa med att tävla i det här?
Det är väl att ha kul och hoppa högt.
Att få röra på sig men samtidigt ha kul.
Ja, och priset, det är inte dåligt.
Man får åka till Strawberry Arena och vara med i final.
Det var allt för Juniornyheterna. Ha en fin kväll.
Sveriges Radio presenterar Kvällspasset i P4 med Rasmus Persson.
God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till Kvällspasset. Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till alla ni som var med och deltog i vår traditionsenliga hyllning till de svenska sjöarna, kusterna och stränderna. Det var ju förra onsdagen då årets kvällstopp gick av stapeln. En fantastisk upplevelse med ett synkroniserat plums i plurret från norr till söder och allt till tonerna då av drömmen om Elin. På dragspel från bryggan i Fiskebäcksbadet. Jag vet inte om ett topp kan bli så mycket bättre än så. Och det var som sagt helt och hållet er förtjänst. Så tack från oss på Kvällspasset. Och när vi nu har varit till sjöss med er som lyssnar så kändes det ju naturligt att också rikta blicken in i en annan del av vår fantastiska natur. Nämligen skogen. Ikväll vill vi plocka upp karta och kompass tillsammans med er som lyssnar. Och ägna oss åt vad som jag allt mer börjar tycka känns som vår kanske enda riktiga nationalsport. Vi, mina kära vänner, vi ska orientera. Ja, jag vet. Innan alla protester strömmar in här nu. Det är absolut fotboll som är den största sporten. Hockey och längdskidor. Absolut, de är betydligt mer populära kanske. Men jag tror ändå att orientering liksom har gjort ett större brett avtryck på den svenska folksjälen. Och anledningen det är ju att alla har vi gjort det. Alla har vi åtminstone på någon sån där friluftsdag mer eller mindre motvilligt stått i någon regnig svensk granskog med en sån där fuktig karta och en sån skolkompass fullständigt förvirrade och försökt räkna ut om den där triangeln på kartan betyder sluttning eller bergskant eller bäck eller vad det nu är. Oavsett hur sportig man är, vilket lokalsinne man än har eller hur mycket skogsmulle man identifierar sig som, så har man ju orienterat. Och det är faktiskt något unikt svenskt att alla vi har det. Och med tanke på hur många, väldigt många nivåer av äventyr och fara som finns i denna aktivitet, så är min magkänsla att det finns mängder av spännande berättelser där ute bland er. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att alla bär på minst en orienteringsanekdot som är värd att berätta. Min egen har jag också berättat förut i radio, men den kanske förtjänar att dammas av en kväll som denna. Det här var ju då sent 90-tal och min lillebror var med i den här tävlingen O-ringen tillsammans med 20 000 andra ungefär. Denna enorma orienteringsinstitution får man väl kalla det, fylld av entusiaster. Själv så var jag verkligen totalt ointresserad av både löpning och kartläsning, men en äldre ledare i föreningen, han envisades med att ja, men kan jag inte få anmäla dig till en tävling ändå? Och till slut så gick jag med på det. Men jag förstod ju relativt omedelbart att något måste ha gått väldigt snett när jag dök upp till startlinjen. Jag var nämligen cirka dubbelt så lång som hela startfältet. Ja, jag skulle nog uppskatta att jag var ungefär dubbelt så gammal med. Jag var 14 och de kan ju ha varit i 7, 8, 9-årsåldern, de där andra. Och deras snabbaste springfart motsvarade väl ungefär en rask promenad för mig då. Och där blev ju strategin genast kristallklar. Försök hitta den som ser bäst ut och ta rygg. Sagt och gjort så började jag lufsa efter en exceptionellt ettrig 9-åring som bara blev svettigare och svettigare där i skogen. Själv hade jag inga problem alls att haka på i hans tempo och beta av kontroll efter kontroll då. Tills det avgörande ögonblicket. Då upploppet plötsligt tonar upp sig där framme. Och det är ju här som jag tvingas till ett beslut då. Ska jag vinna? Eller ska jag inte vinna? Det är frågan. Och i efterhand så har jag konstaterat att jag valde helt fel. Jag smög med ut på upploppsrakan. Och där såg jag flera hundra åskådare som samlats längs med de här sista 100 metrarna. Och så sätter det igång då. Det här personska löpsteget, det bara smäller till. Och 9-åringen, han var ju fullständigt utpumpad vid det här laget. Han hade ju inte en sportsmäck att hänga med. Och jag kunde defilera där i stor stil till spridda burop från föräldrarna som tyckte det var hemskt orättvist. Jag tror jag fick en rätt fin, eller jag minns att jag fick en rätt fin kristallskål i första pris. Men jag kan berätta det för er att den känslan när jag klev upp på prispallen och tog emot den kristallskålen, den var inte så härlig för mig. Men, den står där hemma än idag och om denna 9-åring lyssnar nu och känner igen den här historien, då vill jag passa på att säga förlåt för mitt mycket omogna beteende. Och vill du ha kristallskålen, ja men då är den din. Då får du skicka ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Hur som helst, det var min orienteringsanekdot. Och nu undrar vi såklart, om du som lyssnar vill bjuda på din? Du kanske sprang på en vild björn på skolorienteringen. Du kanske hade så svårt att hitta den sista kontrollen att du gick i mål långt efter att solen gått ner. Eller sprang helt vilse och orsakade en skallgångskedja i kommunen. Oväntade möten, udda fynd, dramatiska händelser. Har man lärt sig något under det här programmets gång så är det att det mesta kan hända i skogen och att det mesta faktiskt händer. Inte minst när man rusar runt med en karta och en kompass. Så ring in och var med. 020 22 10 20. Hjälp oss fylla programmet med orienteringshistorier. 020 22 10 20.
Då gäller det E18 mellan Enköping och Bålsta. En singelolycka med personbil som inträffat mellan Ekolsundsbron och trafikplats Åsen 146 i riktning in mot Stockholm. Räddningstjänsten är på plats där. Jag har fått till mig att det tydligen ska vara en personbil med en husvagn och att då husvagnsekipaget att det har vikt sig, så det är stor risk att det är trångt här. Ett körfält ska dock vara öppet förbi olycksplatsen i nuläget. E18 alltså mellan Enköping och Bålsta, det är mellan Ekolsundsbron och trafikplats Åsen 146 i riktning in mot Stockholm som räddningsarbete pågår.
My head and my hands are sitting crying. Don't speak to no doubt. Tvärt emot vad vi tycker på kvällspasset. Vi vill ju att ni talar och ringer in till oss. Och det är väldigt, väldigt många som gör det just nu. Många av er har säkert upplevelsen av att ni inte kommer fram för att det är så många som ringer. Så har du den upplevelsen, prova igen. Numret är 020 22 10 20. Men en som kom fram var Anders, hoppas jag. Hej!
Hej, hej!
Hallå, hur står det till med dig?
Jo, det är bara fint. Det är bara bra.
Gud vad skönt att höra. Du, ja. Vad fick du för association till kvällens ämne?
Ja, det väcker ju de här gamla minnena när man i skolan skulle göra sin obligatoriska orientering. Jag missade att säga, men jag hade ju först en session på mellanstadiet, ja. Där jag då misslyckades totalt för de fick leta efter mig i skogen. Men så på sen när man började gymnasiet där, och det var någon gång 88-89 där, så var jag ute och kom upp till Skatås. Och jag var lite god tid till själva orienterings- eller min starttid. Så jag började gå omkring lite där i skogen och titta på terrängen och råkade hitta de två första kontrollerna där. Så att när det väl var min tur att starta så sprang jag rakt på de här, och det var jättebra. Och då sprang jag i kapp de killarna som hade startat minuten före mig. Ah. Och de trodde att jag hade erat runt där ganska länge, för jag var nog väldigt anfodd och sånt. Så de sa, ja men häng på oss här liksom. Jajamän, sa jag, det gjorde jag ju. Hade ju följt K och hinna med i deras tempo, men jag kom i kapp varje kontroll. Och jag tog mig hela vägen in i mål, och så står den killen framför mig då, så fick han reda på du fick 48 minuter, du var bäst idag. Ja. Och sen så kommer jag efteråt då, så säger de, ja du fick 47 minuter. Och så vänder han sig om och tittar, men vad fasen, vi trodde att du hade startat mycket, mycket tidigare här. Alltså, ja. Så jag blev bäst på skolan tack vare detta. Så att alltså, från att vara sämst och så blev man helt plötsligt bäst, kanske med lite hjälp då.
Ja, men det tycker jag man ska ha. Men hur var den känslan att vara bäst i skolan på orienteringen?
Ja, det var en blandad känsla, får jag ändå säga. Lite pinsamt var det ju, men samtidigt så var man ju stolt. Det var ju så, det är något man har med sig.
Men det var ändå ganska, jag vet inte om du hörde mig berätta om när jag ställde upp i min orienteringstävling enbart med deltagare då som var hälften så gamla som mig och hälften så långa. Det var ju väldigt tydligt att jag var en fuskare så att säga på upploppet. Du kunde ju ändå så att säga bära den någorlunda stolt, då tycker jag det låter som.
Jag tog ju inte pris ifrån någon, så vi fick inget pris. Så att det är väl det som jag har än, så att ja, det var inte någon större stöld på det viset.
Jag tycker också att skolorienteringen var lite grann skojarnas marknad. Det var ju inte bara det här att man kunde gå i förväg och hitta markeringar. Det var ju också att de här markeringarna, själva markerings... Alltså, det var ju några hål.
Ja,
exakt. Dels det, att man kunde sabotera väldigt enkelt, men också att man kunde kopiera varandras klippkort. Om man bara hade en hårnål så kunde man ju skicka ut sin snabbaste löpare och så kunde folk stå och röka cigaretter bakom något skjul så länge.
Så la man det ena kortet över det andra och så tryckte igenom.
Exakt.
Den har jag inte utövat själv.
Nej,
faktiskt.
Nej,
men den var patenterad.
Men jag minns att det var väldigt mycket så här fusk och rackarspel på skolorienteringen, kom jag ihåg.
Ja, men det hör till på något sätt också.
Ja, det gör det. Håller du med om att det här är Sveriges nationalsport då, på sätt och vis?
Ja, det får man säga. Det är ju väldigt många utövare, det går inte att komma ifrån. Och att det är obligatoriskt, det är inte mycket annat som är det.
Nej, exakt. Vi har inte så mycket val än att låta den prägla oss.
Nej, jag fortsätter inte min karriär i detta faktiskt.
Nej, men du fick ett litet gästspel här i kvällspasset i alla fall.
Det var ju trevligt, det var trevligt.
Tack för att du var med, Anders. Hoppas att du hittar alla kontrollerna framöver.
Det hoppas jag med. Samma. Tack så då.
Hej, hej.
Hej. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, I know you're not alone. I'm only one.
One Call Away med Charlie Puth. Det här är kvällspasset. Vi snackar orientering. Bland annat har vi ställt frågan på vår Facebook-sida om ni håller med att orientering är vår nationalsport i Sverige. Det är väldigt många, påfallande många som faktiskt håller med. Ganska många dock och obs som inte alls håller med. Det är först fram innebandy, det är först fram brännboll och så framförallt fotboll, hockey och längdskidor då. Tycks vara de mest populära. Men in där och delta om ni vill. Frågan är högst aktuell under vår programtid här. En som har ringt in är Ann-Kristin. Hej!
Hej Janne!
Janne, nu tar vi det lilla lugna här. Nu tänker du på våran ljudtekniker Janne Andersson. Nyss hemkommen från Colombia. Jag heter ju Rasmus, ja.
Förlåt. förlåt Rasmus.
Ingen fara, Ann-Kristin. Det händer så lätt. Men du, berätta, vad har du för relation till orientering?
Ja, min pappa höll ju på med orientering, så jag brukar säga att jag är uppvuxen med orientering. Ah. Och jag har barn som springer och jag har barnbarn som springer, så det är väldigt inne med orientering i min släkt, så att säga. Jag tycker det är en nationalsport.
Ja, du ställer dig på nationalsportssidan här tydligt.
Ja. Ja, och jag har ju hållit på i många år. Om jag minns min första tävling med en... man fick springa parklass på den tiden. Mm-hmm. Och jag sprang med en som heter Carina Larsson. Och det var också så länge sedan som man fick en mall med banan. Så vi fick rita in banan innan vi skulle springa vår tävling.
Jaha, ja.
Så att man startade och så fick man rita in banan och sen skulle man springa. Mm-hmm. Och vi sprang och det gick väl bra med första kontrollen och andra. Men sen hittade vi inte CD och fattade ju ingenting. Men sen visade det ju sig att vi hade ju ritat fel. Så att vi hade ju inte ritat av den på rätt sätt. Så nej, det var inte så konstigt att vi inte hittade denna kontroll. Så vi fick ju till att bryta den där tävlingen. Vi fick gå till målet och känna oss lite dumma. Men vi fortsatte att orientera ändå. Så det var ju ingenting som gjorde att vi blev rädda eller på något sätt.
Ja, nu tror jag förstår. Tidigare fick man en mall, ja, och sen så målade man in kontrollerna på sin egen lilla karta.
Ja.
Och ni hade
precis
satt pricken på fel ställe då på kontroll nummer 3.
Ja. Oh. Det var en sten, fast vi hade ritat då en sten mycket, mycket längre bort än vad den skulle vara.
Jag fattar.
Ja, och då är det inte så lätt att hitta den heller.
Nej, men du Ann-Kristin, jag har glädjande nyheter.
Låt höra.
Jag har hittat kontrollen. Nej, förlåt. Nej, inte det. Men du är i gott sällskap skulle jag säga.
Yeah.
Lyssna här på vad Miriam Klein från Växjö skriver in till oss här. När jag var i 12-årsåldern var jag med i mitt livs enda orienteringstävling. Jag var ensam i min tävlingsklass. Det enda jag behövde göra, det var att komma runt banan för att vinna. Jag sprang vilse. Det blev ingen pokal. Miriam. Åh, tänk att vara så nära. Och verkligen ha smak på det. Nu ska du bara runt, Miriam. Kom igen nu. Hitta kontrollerna. Och så springer man vilse.
Ja. Men det är ju en enorm härlig känsla att på egen hand hitta en kontroll och känna där finns den och komma dit och den finns där också. Ja. Så det är ju en väldigt häftig känsla och man kan ju hålla på från 6-7 år till man är 85-90.
Ja men verkligen, och huruvida det är en nationalsport eller inte kommer vi fortsätta diskutera, men sport kommer vi få mycket av, för alldeles strax se att radiosporten är på ingång här, så jag vill verkligen passa på att tacka dig Ann-Kristin för att du var med.
Tack för en bra program.
Tack. Får vi se då om ditt lag vinner här i fråga om nationalsport. Ja, ha det bra nu.
Det får vi hoppas.
Hej då.
Hej då.
Vill du vara med och ringa in till oss apropå orientering så är numret 020 22 10 20. Gör det gärna medan vi lyssnar på Radiosporten serverat av självaste Christian Olsson.
Sporten börjar med golfspelaren Maja Starks ord efter segern i den superstora tävlingen US Open i natt.
Lite galet. Det känns som att jag var inte så nervös som jag trodde jag skulle vara. Jag försökte bara fokusera på det jag skulle.
Berätta, du har ju skrivit svensk golfhistoria här. När kände du själv att du kunde börja njuta av stunden?
Det var nog inte förrän jag hade den lilla putten kvar på 18. Det var en svår putt som jag hade först. Den var nog runt 15 meter och så nerför. Och det kändes som att det var verkligen inte klart förrän jag hade den korta putten.
Säger golfsuccén Maja Stark till reporter Patrik Ljunggren. Från golf så till ishockey och beskedet att anfallsspelaren Mikael Lindqvist byter klubb inom SHL, Svenska Hockeyligan. Han flyttar från Färjestad till Leksand. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
Och här är Ekot. En tysk domstol har dömt att det är olagligt för tyska myndigheter att avvisa asylsökande vid de tyska gränserna. Domstolen har beslutat att en person som söker asyl i Tyskland åtminstone måste få genomgå ett så kallat Dublin-förfarande i Tyskland först. Ett förfarande som avgör vilket land som är ansvarig för personens asylansökan. I Helsingborg har två personer förts till sjukhus med ambulans efter en misstänkt arbetsplatsolycka. Det var i samband med ett saneringsarbete som personerna reagerat på något de andats in. En anmälan om misstänkt miljöbrott har upprättats, det skriver polisen på sin hemsida. Och på Sicilien har vulkanen Etna haft ett utbrott idag, men under eftermiddagen har utsläppet av askmoln upphört enligt AP. Ett enormt rökmoln syndes vid lunchtid flera kilometer upp i luften över vulkanen, men det var aldrig någon fara för allmänheten. Ekot med Veronica Mitrevska.
Sveriges Radio presenterar Kvällspasset i P4 med Rasmus Persson.
Det stämmer på pricken. Kvällspasset är tillbaks denna måndag kväll. Och med kartans och kompassnålens hjälp så har vi ju letat oss ut i skogen. Frågan vi ställt oss, det är: vad är det mest oväntade du upplevt när du orienterat? Svar har inkommit bland annat från Anders som berättade om hur han dök upp lite tidigt till skolorienteringen och lyckades hitta två kontroller före alla andra och därmed vann hela skoltävlingen. Ann-Kristin berättade också om hur hon på en skolorientering ritade fel när hon skulle kopiera mallen och därför gick vilse helt enkelt på kontroll 3. Men vi vill väldigt gärna ha fler exempel. Så fortsätt skicka in om ni vill det. Textform så funkar ju sms till exempel till 72250. Då måste man inleda med P4 och göra ett mellanslag för sin text. Facebook är en annan möjlig väg. Kanske enklast egentligen. Där pågår ju också vår undersökning om huruvida man kan kalla orientering för vår enda sanna nationalsport här i Sverige. Där har en del andra kommentarer också kommit in. Den här från Gunnar. Intressant perspektiv. Nu när jag tänker tillbaks på min ungdom så vill jag gärna framhålla orientering som en väldigt trevlig sport med många inslag, ben, tanke och lite till. Så hörde jag i ett inspel i programmet om skolorienteringen. För oss som höll på med orientering så var det klart pressande. Det blev ju ett tydligt utslag på pinsamhetsbarometern när man blev slagen av skolkamrater som inte tävlade i sporten. Nåväl, nu är det glömt, hälsar Gunnar. Pelle Zäta är med också i kommentarerna och skriver: var med om orientering i skolan och det är den enda gången. Mina kompisar fick hämta en lärare som försökte få upp mig, men tyvärr fick han inte tag i mig där jag låg i träsket och bara sjönk allt mer. Det blev att en bonde fick komma till undsättning med sin traktor mitt inne i skogen. På tal om pinsamhetsbarometern, det är inget man vill på skolorienteringen, att allt ska avbrytas och en bonde med traktor ska tillkallas för att man ska ta sig upp ur träsket. Ja, jättebra exempel. Fortsätt dela med er av sådana, men allra helst faktiskt genom att ringa in till nummer 020 22 10 20. Bra, det kommer han igång. Han får med att, det var härligt. David, jag väntar på att han... Där kan jag säga numret en gång till. 020 22 10 20. Het han är på gröten, David Bowie alltså. Herregud. Ja, men du ska få köra lite i fred nu, David. Varsågod. Let's Dance, David Bowie, det här är kvällspasset och jag säger hej, Katrin.
Ja, hejsan.
Hur står det till med dig denna måndag kväll?
Ja, det är bara bra. Jag går in och köper mig en isglass sen, för jag blir så himla sugen på isglass.
Oh,
det känns som sommar idag. Gud.
Ja, vad skönt att höra att det är sommar någonstans i Sverige. Var någonstans då?
Jag bor i Askersund.
I Askersund?
Ja, jag har bott i 20 år nu, kom jag på.
Okej.
Okay. Det är trist.
Ja, men det passar ju att fira med en isglass.
Ja, men, det blir jättegott.
Du, nu ska vi inte prata om isglass, även om det är väldigt gott. Orientering, vad kom du att tänka på?
Ja, alltså det var en väldigt tokig historia. Vi gick i fjärde klass.
Ja.
Vi skulle ha orientering då. Och jag och min bästa kompis Irene, vi tyckte det här var tråkigt. Alltså vi ville verkligen inte överhuvudtaget. Men vi gick ut som man skulle med våra kartor där. Men sen så säger då Irene, du är sugen på fika. För det var det så här, hennes mormor bodde just i den här skogen där vi orienterade.
Oj.
Vi tittar hon ju va. Så vi begav oss dit och satt där i goda ro. Mormor hade precis bakat bullar så vi fick ju äta hur mycket vi ville. Och saft och grejer. Och vi hade hur bra som helst. Men så vi tänkte väl inte på liksom att tiden gick eller att vi kanske på något sätt skulle försöka smyga oss tillbaka. Liksom, då, va? Men plötsligt så ganska många timmar senare så knackade på dörren. Och så har de ju haft fullständigt skallgott.
De har samlat upp skallgångskedjan.
Ja, men alltså de har samlat ihop hela det lilla samhället vi bodde i där. Och
alla
föräldrar och det var... Och då var det ju faktiskt till och med en polis som stod och knackade på. För då hade någon till sist kommit på, men har inte hon, Irene, en mormor någonstans? Så då kom de dit och hittade oss och vi... Ja, jag tror aldrig varken förr eller senare för att bli mer utskälld.
Men vem kan klandra dig? Hur gamla var ni, sa nu du och Irene?
Fyra. Ja, nio.
Ja. Nej, men vem kan klandra två nioåringar med liksom bullar för ögonen? Det är väl naturligtvis så. Okej, du måste välja. Gör skolorienteringen eller ta en liten genväg till mormors hus med nybakta bullar.